Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare.
På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.
Jag heter Ida Björnstjärna.
Och jag heter Ann-Katrin Kådan.
Gud vad lite man känner sig. Hallå. Hallå.
Så. Oj.
Jävlar, vad laid back. Jag tycker det är så himla coolt att ni har varit liksom bästisar sen sjuan.
Ja, visst, alltså, visst är det ganska coolt.
Det är så jävla länge.
Det är så jävla länge.
Ja, att ni har bott ihop liksom så himla länge. Ja, men jag blir så glad av det. Så fint.
Det kan sänka den, Ida.
Men hur lärde ni, alltså pluggade ni tillsammans?
Vi lärde känna varandra när vi fick vårt första barn. Så att våra äldsta barn är 5 år. Ja. Och typ bästisar. Och då blev vi bästisar.
Så
vi
har träffat en babysång.
Nej, vad fint. Så vi hade gemensam föräldraledighet och då är man ju ledig liksom hela dagarna i ett år. Så då hängde vi ju asmycket och
gick men det är klart.
Moderskapets upp- och nedgångar tillsammans. Uh-huh. Så att, och sen något år efter det så startade vi podden. Eller 2 år efter det kanske.
Ja, men första föräldraledigheten samtidigt, då startade vi en så här tjejgympagrupp. Så då drog vi ihop så andra föräldralediga mammor och så spelade vi typ innebandy och spökboll och så.
Det är hur kul som helst.
Vad heter det? Hela skeppet stormar.
Ja, exakt. Hela, vi vill också träna en gång i veckan. Det ska inte bara vara killarna som spelar bandy hela tiden.
Nej, men exakt. Det är jättefett ju.
Mm. Ja. Ja, men så det var första föräldraledighetens projekt. Sen när vi hade lagt ner det, så nästa gång vi följde det ihop, så stoppade vi podden.
Nej, men vi pratade om det här förut, Ann-Katrin och jag, att vi skulle behöva typ leva 10 liv. Vi har så jävla många projekt som vi vill göra. Men det vet väl ni hur det är.
Ja, jag skulle säga att lite så är det för oss med.
Ja. Men ska vi kicka igång det här?
Ja, men det gör vi.
Ja. Har vi boken här så och alla sitter skönt.
Ja.
Eller jag gör det.
Ja. Välkomna till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Eller välkomna Ångestpodden till AT-läkarna.
Tack igen.
Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg.
Mm.
Ja. Jag håller i min hand eran bok som har kommit för några dagar sedan bara.
Ja, en vecka sedan idag
när vi spelar in det här.
Vi borde vara lyckliga. Varmt välkomna.
Tack.
Vilken succé.
Ja, eller?
Är det? Jag är helt säker på att boken kommer bli en storsäljare. Och era podd är ju redan en stor succé. Så verkligen.
Ja. Men vill ni bara säga ert namn så att de som lyssnar kan koppla rätt röst till rätt namn först?
Ja. Och det där är lite sjukt, för min och Sofies röst är väldigt lika. Ibland är det så här, vissa i podden bara, jag hör inte skillnad. Vi bara, gud, hör de då en röst? Men jag är Ida i alla fall.
Och jag är Sofie. Jag tror inte det är så likt egentligen. Det är bara det att folk som inte är van vid Karlshamns dialekt tycker att vi låter likadant, för vi har exakt samma dialekt.
Ja,
den är lite konstig.
Ja. Ja, men jag sa ju innan vi började spela in att min farmor och farfar bodde i Asarum precis utanför Karlshamn. Så jag har ju, det känns familjärt.
Ja, härligt.
Det är jättehärligt.
Då kommer du fatta vad vi säger.
Absolut, absolut. Ja.
Ja. Mm.
Och ni driver ju alltså podden, Ångestpodden.
Mm.
Ja. Och vill ni berätta varför ni startade den?
Mm. Vår älskade ångestpodd. Så ja. Känner jag alltid när jag pratar om den. Nej, men alltså, vi brukar säga att vi startade den för att vi hade saknat den själva. Alltså egentligen är det helt sjukt att det inte fanns en ångestpodd 2015. Men det gjorde inte det. Och det här var under en tid då jag gick i terapi för panikångest.
Mm.
Och kände mig väldigt lost, ensam. Jag skämdes jättemycket för att jag hade drabbats av det. Och jag berättade bara för mina närmsta att jag gick i terapi.
Mm.
Men så sitter jag på en tågresa och så googlar jag lite, alltså typ panikångest, och så kommer man in på så här psykisk ohälsa unga till slut.
Mm.
Och då hittar jag en rapport från Socialstyrelsen som säger att var fjärde ung mår psykiskt dåligt. Och det här var hösten 2014. Och jag tänkte bara så här, men okej, om var fjärde ung mår psykiskt dåligt, innebär det att så här, jag har jättemånga vänner som borde må dåligt. Och då är vi tysta om det och pratar inte med varandra om det här.
Mm.
Det kändes så orimligt. Och jag och Sofie, då hade vi varit bästisar i typ 10 år.
Mm.
Så jag smsar Sofie när jag sitter där på tåget och bara så här, ångestpodden, är du på?
Det var jag. Nej, men och sen så kunde vi väl inte riktigt släppa den idén. Vi tyckte liksom ångestpodden lät bra. Och vi hade väl båda liksom, men vi ville göra något kreativt och hade båda börjat lyssna ganska mycket på poddar. Det fanns ju inte så jättemycket poddar då, absolut inte som idag när det kommer nya poddar varje dag. Men vi hade väl lyssnat på så här Alex och Sigge, Filip och Fredrik och Hanna och Amanda och tyckte liksom om den liksom grejen. Och kände väl också att så här, om man ska prata mer om psykisk ohälsa då känns ju podd som det absolut rätta mediet eftersom det är det man gör i en podd. Man pratar. Ja, och på den vägen var det. Vi satt oss och började mejla massa olika produktionsbolag och det var ingen som ville eller kunde ta in oss. Det var så, ja, idén är jättebra men vi har inga resurser och kan ta in mer poddar. Men köp de här mickarna och lär er klippa själva så kan ni göra. För det är inte så jättesvårt att göra en podd egentligen.
Mm.
Ja, vi kände, först var det så här bakslag på bakslag när alla bara sa nej. Vi bara, nej, det är ingen som vill. Vi får skita i det här.
Mm.
Men så var det ändå något det som kände så här, nej, alltså den här idén är för bra för att vi inte ska testa själva.
Mm.
Så då köpte vi en mick och spelade in första avsnittet 3 gånger. Och sen så klippte vi det och la upp det. Oh, and the rest is history.
Ah.
Nej, men det gick ju fort också. Så redan efter ett halvår så hade vi 50 000 lyssnare i månaden. Så det gick så fort. Alltså det där, ibland så många växer liksom dynamiskt på något sätt. Vi gjorde ju verkligen inte det i början.
Mm.
Utan det var bara så här boom.
Mm.
Och vi bara, oj, vad kommer alla de här människorna ifrån?
Mm.
Så det gick så himla snabbt.
Mm. Det var många som hade saknat ångestpodden precis som vi hade gjort.
Mm. Mm.
Mm.
Ja, men det känns ju verkligen som att ni har blivit en röst på ett jättefint sätt.
Ja.
För många ungdomars dåliga mående.
Ja,
mm.
Och det ville vi väl också ganska tidigt. Vi såg på något sätt det här. Det är ju liksom fortfarande ett väldigt stort glapp mellan liksom dagens, alltså ungdomar men unga vuxna också. Alltså egentligen alla, men mellan att liksom vara en individ som mår dåligt till att söka hjälp eller vara en individ som mår dåligt till att liksom lyckas påverka våra makthavare som vi har idag, alltså myndigheterna och politikerna. Och vi ville på något sätt, vi kände ganska snabbt att med så många lyssnare i ryggen kan ju vi på något sätt vara den här bryggan mellan de som mår dåligt och de som behöver ta tag i de här problemen och som sitter på all makten.
Ja, men absolut. Och vi har ju inte så här supertydligt sagt vad vi ska prata om idag. Ida brukar vanligtvis vara ganska så här, vi skickar någon slags papper med olika punkter och sådär liksom. Men det har vi inte gjort för idag. Men vi tänker ju oss att vi ska liksom prata om dels lyfta de här sakerna som ni har pratat om i boken och lite så här, hur ser måendet ut idag? Men sen också då ha vårt vårdperspektiv som Ida och jag har i podden.
Mm.
Vårdpersonal, hur ska man hantera det här? Hur kan vi göra det bättre? Liksom, både i strukturen men också bara så här, en enskild vårdpersonal. Hur, vad kan man ha i bakhuvudet? Vad kan man tänka på? Och sen så tänker jag att vi ska prata lite om så här, vad är friskt och vad är sjukt? Och ni har ju mycket tankar i er bok om så här, att man kanske har lite orealistiska förväntningar på hur himla bra man ska må hela tiden. Så det tänker vi också att vi ska prata om.
Där har vi ramarna. Men er bok, Vi borde vara lyckliga. Kan ni berätta om den?
Alltså den, det var ganska så här en såklart väldigt lång process, för det är det ju med en bok. Men vi fick kanske redan 2016 de första frågorna om så här, när kommer er bok? Och då hade vi drivit Ångestpodden i ett år. Och vi bara, vadå bok? Alltså gud, vad ska vi skriva om? Alltså kände verkligen så, va? Gud, vem skulle vilja läsa en bok av oss? Och sen så tror jag att den liksom, ja men så här, vad ska man säga, den tanken om boken typ, vi lät den gro i oss, tror jag. För att i slutet av 2017 bestämma att så här, vi ska göra en bok. Och någonstans under liksom hela den här tiden, sen innan vi startade Ångestpodden, har vi bärt med oss ett begrepp som är generation ångest, som syftar till 90-talisterna. Frida Svensson, som skriver för Svenska Dagbladet, skrev en analys där hon skrev att generationen som skulle bli fantastisk blev generation ångest. Och det där med generation ångest har jag och Sofie liksom bärt med oss, diskuterat med varandra, nämnt någon gång i podden, inte så mycket. Så det ville vi liksom skriva om i boken. Och sen ville vi också, efter då, liksom vi har gjort 200 avsnitt av Ångestpodden, intervjuat väldigt många människor. Och oavsett om man kommer till oss och ska prata om sin bipolära sjukdom, eller om Therese Lindgren kommer att prata om sin ångest, så finns det gemensamma nämnare i form av vardagsångest. Som liksom håller ihop oss människor på ett sätt.
Och också lite liksom lyfta de där ämnena som inte är psykisk ohälsa, som du var inne på här, liksom så här, vad är sjukt och vad är egentligen bara normalt. Men liksom när man, om man känner typ som en, ja, men extremt bekräftelsebehov, eller att man är jättesvartsjuk och avundsjuk, alltså liksom att man har de här fula känslorna som vi beskriver i boken, som man verkligen tycker är ett problem för en och som kanske många gånger kan utvecklas i psykisk ohälsa. Alltså första gången man känner dem och känner den här skammen, det är ju liksom, då får man ångest för att man känner de känslorna. Fast de är helt normala egentligen, och alla känner dem. Men man tror att man är den enda på hela planeten som liksom har problem med de här känslorna. Och det vill vi på något sätt liksom skriva om. Och också så här, rama in just det här, vad är lycka egentligen? Varför strävar vi efter den hela tiden? Och har vi kanske missuppfattat lite begreppet lycka? Det känns lite som att många i vår generation liksom strävar efter att hamna i en känsla där lyckan ska vara beständig. Men så funkar ju inte livet. Men det är som att det är det vi tror. Och att vi också hela tiden matas av den här perfektionen i sociala medier. Vi är ju egentligen den första generationen som liksom lever hela vårt liv genom sociala medier typ. Och för många är liksom livet vi kan visa upp på internet viktigare än det livet vi lever på riktigt här och nu. Och det är nog ganska svårt för att leva i nuet också. Vi tänker bara hela tiden antingen jättemycket framåt eller jättemycket bakåt. Och ångra saker och ja.
Det var väldigt långt för att säga det här nu, vad boken handlar om. Det var ingen hiss pitch direkt.
Nej, det behövs inte.
Vi är i en skyskrapa, så det är ingen fara. Nej, men alltså allt det där som du sa, Sofie, känner man ju igen sig så himla mycket. Med avundsjukan och vara svårt att vara i nuet och jämföra sig med andra. Så jag känner mig igen allt det där. Men alltså, om jag var ändå så här, när jag skaffade Instagram. Jag skaffade Instagram igen för typ en vecka sedan. Sen har ju Ann-Katrin och jag haft vår gemensamma Instagram i typ 2 år kanske. Men innan det så kanske jag skaffade för första gången innan jag tog bort det igen. För kanske 4 år sedan. Och Facebook har väl i och för sig haft sen var kanske 23. Men ändå så här, det är ganska stor skillnad på att vara 23 och vara 13.
Ja, exakt.
Eller 10. Alltså om sociala medier hade funnits när jag gick på högstadiet eller mellanstadiet, alltså det hade ju bara fuckat upp mig helt. Jag är helt säker på det.
Alltså. Ja, så när vi skaffade Facebook, då satt man ju väldigt mycket på Facebook, men det var ju ändå så här, du var ju tvungen att sätta dig vid en dator för att ha tillgång till hela världen. Nu var du med dig världen i din smartphone hela tiden. Och du tar ju också upp din telefon mycket mer än vad du ens alltså, reagerar på själv.
Mm. Men vi läste faktiskt, alltså det här måste jag säga, för det här tyckte jag var så sjukt. Vi hörde om en någon forskning som visade att idag blir unga människor exponerade för i snitt 600 lättklädda idealkroppar om dagen. Mm. När 50-talisterna växte upp så blev de exponerade för 600 nakna eller avklädda idealkroppar under hela sin ungdom. Mm. Ja. Det säger ganska mycket om att så här, oj, konstigt att vi liksom har svårt att tycka om oss själva idag.
Ja, men alltså, det känns ju, det känns, när man pratar om sånt här så känner man ju sig asgammal. För det är hänt så mycket sedan man typ var liten. Och man bara, va? Jag är inte för gammal.
Men nej, ni är inte alls gamla.
Nej, men det är vi inte. Men det har ju hänt väldigt mycket tekniskt. Mm. Alltså så här, ja, men jag var ju typ 10 när mamma och pappa kom hem med datorn. Jag bara, wow. Mm. Ja, i alla fall. Och då när man så här var liten, då när vi hälsade på släktingar, så tittade man ju så här semesteralbumet.
Mm.
Och bara, åh, vad har ni gjort på semestern? Så såg man liksom 10-15 fantastiska bilder när de var på stranden eller något sånt där. Mm. Och det var ju så här, någon gång då man såg det. Nu tittar jag ju i princip på folks semesterbilder, fast det är inte semestern utan det är den härligaste stunden på dagen, hela tiden på Instagram. Mm. Så jag ser ju hela tiden andras mest lyckade stunder under dagarna liksom. Mm, ja. Eller, ja men jag kan ju gå till mig själv. Jag tycker ju själv att det är jättemycket roligare såklart att lägga upp bilder när jag är utomlands. Eller du vet, ha en riktigt härlig dag. Men på vintern i november, då lägger jag inte upp någon bild.
Liksom. Nej. Men det blir ju också ett problem med att så här hela tiden liksom titta tillbaka på det man själv har varit med om. Jag vet också att jag för det mesta bara delar med mig av liksom guldklimparna från vardagen. Verkligen. Och då blir det också att så här, ja men då tittar jag på en bild som jag har lagt upp i somras då, så här, åh, så här sommarfräsch. Gud, jag sitter där med någon drink i handen, skulle på festival, mådde liksom skitbra, tänker jag, för att jag liksom väljer ändå att tolka den bilden så som jag ser den, så här, så som jag vill att andra skulle tolka den när jag la upp den. Men jag har ju kanske förträngt att den dagen mådde jag ju skit egentligen. Alltså man förtränger ju allt det dåliga. Och det är också att man längtar tillbaka liksom, bara, åh, mitt liv var så mycket härligare då än vad det är nu liksom.
Ja, men har en kompis som berättade så här, som satt på semestern och hade det riktigt gött liksom, njöt av livet, tyckte så här, vad härligt det är. Och så plockade upp telefonen och så var det typ juli när alla andra var på semester, och då tittade i telefonen och bara, men gud, alla andra verkar ha det ännu härligare än vad jag har det. Och plötsligt blev den där stunden som alldeles nyss hade varit jätteskön, plötsligt inte värd någonting. Nej. Och bara, jag kanske är misslyckad liksom, min semester är kass och jag har inte åkt någonstans. Och det är ju lite farligt när man hamnar i den liksom tankespiralen, att det som nyss fick en att må bra räcker inte till längre för att man har börjat jämföra med någon annan. Precis. Men alltså, egentligen så är ju en så lyckokänsla, den var ju helt sann för 5 minuter sedan. Liksom. Mm.
Det är väldigt sorgligt.
Ja, det tycker jag också.
Men nu pratar vi om olika saker som den nya generationen utsätts för, som inte jag och Ann-Katrin riktigt var utsatta för på samma sätt när vi var tonåringar. Men, och en sak är ju sociala medier, vilket ni skriver mycket om i er bok. Skulle ni kunna ringa in några flera saker som ni själva ser som anledningar till att man mår psykiskt dåligt idag på ett annat sätt, eller att ungdomar mår så pass mycket sämre, eller också, alltså jag vet inte om det också har att göra med, som vi sa, synen på hur man borde må och sådär. Alltså, vad har ni fått för så här, hur skulle ni ringa in generation ångest? Liksom?
Vi tror ju verkligen att den största anledningen är sociala medier. Det är också sociala mediers fel att vi har den här felaktiga bilden av lycka också. För vi tror att alla andra, alltså vi tycker att alla andra verkar lyckligare eller har bättre förutsättningar för att bli lyckliga än vi själva på ju sociala medier.
Och sen handlar det, sociala medier är ju också anledningen till att vi så lätt kan jämföra oss med alla andra. Det är ju verkligen så här, men gud, en sekund bort. Och sen har jag jämfört mig med Kim Kardashian, Ariana Grande och liksom Miley Cyrus. Nej, men så här, för bara ta ett exempel. Det är klart att jag får en skev bild då. För att säga, men gud, vad har jag på mig då? Jag är inte alls så där cool. Eller vad har jag åstadkommit liksom? Men det vi också ser av i liksom vårt jobb och de unga vi möter, kanske framförallt när vi är ute på gymnasieskolor. Vi var faktiskt ute igår och träffade 2 år på en gymnasieskola i Värnamo. Och då var det ett helt gäng som kom fram till oss efteråt och så sa de så här, alltså vi känner att lärarna ställer höga krav på oss, men kan vi ställa krav på lärarna tillbaka?
Mm.
För då kände de att så här, men pressen i skolan, den är ohållbar.
Mm.
Och det upplever vi bland, ja, men nästan alla gymnasieskolor vi är, så kommer de fram till oss efteråt och vill prata om hur skolan stressar dem.
Mm.
Och det ser man ju också. Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar ju just det, att pressen i skolan gör att väldigt många unga mår dåligt idag. Mm.
Och det är både då från skolans håll, men sen är det ju också så här socioekonomiska liksom situationer, hur man har det liksom rent ekonomiskt. Och det kan ju också vara att man jämför sig både med de som är i skolan, som kanske har det bättre ekonomiskt än en själv, och man kan inte känna sig som en del av ett sammanhang för att man typ inte kan köpa det där dyra skärpet som helt plötsligt alla har bestämt sig för att det ska alla ha, för att då är man inne, då får man vara med i gänget liksom.
Mm,
men det är ju också liksom, har man inte de ekonomiska resurserna så är det också jättejobbigt att var på sociala medier, för där har ju, där är det också väldigt mycket saker som kostar pengar som också syns. Mm. Det är liksom resor, det är bostäder och det är, ja, märkesväskor och ja.
Precis. Mm.
Det som får likes är ju liksom det som kostar pengar oftast.
Och mycket av det som man kan följa på internet, de här influencers och sådär som det kallas, de får ju väldigt mycket produkter för att lyfta fram det.
Verkligen.
Vilket gör att det blir en lite skev bild, att de som ska visa upp hur man ska, inom citationstecken, leva, inte behöver betala sina egna produkter. Nej. Medan de flesta får ju betala för det man köper helt enkelt.
Ja, men verkligen.
Mm.
Men andra saker som är farliga försöker man skydda barn och ungdomar ifrån, liksom alkohol och droger och såhär, inte, våldsamma tv-spel har ju en åldersgräns liksom.
Mm.
Men ser ni på något sätt att man skulle kunna, så som sociala medier och liksom, jag vet inte, internet, smartphones har exploderat i samhället. Uh-huh. Kan man komma runt det här på något sätt? Jag vet inte om man skulle ha mobilförbud i skolan. Eller vad ser ni själva att man skulle kunna liksom skydda ungdomar ifrån det här?
Alltså jag tror ju inte på det där. Alltså jag tror ju inte på så här mobilförbud eller så här förbjud sociala medier. Däremot måste vi lära oss att hantera sociala medier. Det är så här, vi är ju där i utvecklingen. Jag tror inte att så här, radera Instagram så löser sig allting. För det känns liksom så bakåtsträvande på något vis. Däremot måste vi ju prata om vad sociala medier är. Vi måste lära oss hantera det. Mm. Vad det är vi ser där. Att liksom tidigt från, jag vet inte hur gamla är barn när de får en iPhone idag, typ 8.
Mm.
Alltså att, att typ ännu yngre vissa. Mm. Men att då, alltså då måste man redan som 8-åring få förklarat för sig att en liten bild på Instagram, det är inte sanningen.
Mm.
På samma sätt som de här våldsamma spelen inte är sanningen. Du kan inte gå ut och skjuta en människa på stan.
Mm.
Och du kan inte tro att den där bilden med höjd kontrast och ljusstyrka, det betyder inte att personen bakom lever ett perfekt liv. För att bilden ser perfekt ut.
Men också att du är beroendeframkallande.
Ja,
alltså hade jag vetat hur beroende jag skulle bli av Instagram, då hade jag tänkt ett varv till innan jag laddade ner den appen.
Mm.
Alltså så här, jag tror att man måste liksom, ja, men man måste bli lite mer medveten om hur mycket man till, alltså, använder sin smartphone.
Mm.
Det skrev jag också om i boken, att jag laddade ner den här appen som visade hur många timmar jag använde min telefon.
Mm.
Och det var, alltså, om jag hade fått gissa, det är klart att jag hade gissat på timmar, men jag hade kanske sagt så här 3-4 timmar och det var ju dubbelt så mycket. Mm. Och då kan, alltså, jag kan nästan aldrig säga, jag kan inte säga nu när jag sitter här, nu är klockan liksom, ja, men snart 3. Jag vet inte, jag kan inte säga typ en enda bild jag har sett på sociala medier idag. Då vet jag att jag har varit inne på Instagram rätt många minuter.
Ja,
men jag vet ju inte vad det är jag har konsumerat ens.
Mm.
Men någonstans har det ju satt sig i huvudet. Mm. Jag har ju säkert jämfört mig med någon annan redan idag.
Ja, men, och, ja, men det här är ju ett, som ni säger, det här gäller ju inte bara unga. Det här gäller ju alla som liksom börjar att konsumera de här sociala medierna, och att man bara har mer tillgänglighet till internet överhuvudtaget spär ju på det här.
Ja, och hur det liksom verkligen påverkar hjärnan, och att hjärnan är som vilken muskel som helst som också liksom vänjer sig vid beteenden man har, och att man liksom måste påminna sig själv och sin hjärna om att, ja, men just det som Ida sa, att man, det man ser inte hela sanningen, och att, att man försöker kanske lite så här ändå sätta upp några regler. Vi vill ju liksom inte skriva i boken så här, gör det här så kommer du må bättre i sociala medier. Vi tror verkligen att man måste gå till sig själv och sätta upp sina egna regler. Men att man på något sätt ändå försöker förhålla sig till sociala medier på det sättet som funkar för en själv. Det kan vara att ja, men efter klockan 22 ska jag inte titta på telefonen, eller innan ett visst klockslag ska jag inte titta på telefonen, eller under dagen när jag är i skolan ska jag inte använda sociala medier. Det kan ju vara jättemånga olika saker som funkar olika för alla. Men jag tror ändå att man måste liksom lite bättre lära sig förhålla sig till det än vad vi har gjort idag. Men det har ju gått så snabbt, så det är ingen som liksom, alla har liksom bara åkt med på det här tåget som har gått i raketfart framåt.
Ja, men Ida, jag upplever ju ganska mycket i rollen som läkare att det finns en bild av hur man ska må. Och att den bilden är ju inte riktigt sann egentligen. Till exempel, ja, men, som ett exempel, att man beskriver att man kommer hem från sin arbetsdag och är helt slut och orkar bara lägga sig i soffan. Och det är ju typ normalt. De flesta känner ju när man kommer hem från en arbetsdag att hjälp, jag är jättetrött.
Ja, precis.
Men det finns en bild av att så här, men borde jag nu inte bara ställa mig och göra ett långkok och sen dra ut och springa 3 mil och sen
exakt.
Ja, sen är det ju bra att träna och allting sånt. Men att det finns lite orealistiska förväntningar på hur man ska må.
Och kan inte ni känna med, eller det vet ju inte jag, men är det framförallt kvinnor? För jag tycker verkligen att den här, vi skriver om det också, den här nidbilden av den lyckade framgångsrika kvinnan som bollar liksom karriär, hem, barn, långkok, alltså träning, alltså allt det här.
Superwoman
liksom. Ja, men verkligen. Och så här, blir din egen superwoman, skriver så här något magasin. Och man bara, men gud, hur ska det gå till? För att man känner, precis som du säger, att så här, men vadå, när jag kommer hem efter en arbetsdag, jag är slut. Jag är så trött. Jag är glad om jag kommer iväg och tränar 2 gånger i veckan. Men jag kanske också får vara nöjd med det.
Men det är faktiskt sjukt att du säger just det här med tröttheten. För jag har ju tyckt att jag har varit orimligt trött de senaste veckorna. Och jag har ju tänkt, det är något fel på mig.
Ja, det tänker jag ju alltid. Men alla andra orkar ju, tänker jag. Ja,
precis.
Ja, men det är inte så konstigt att man känner det heller. Sen kan man ju ha en onormal trötthet, såklart.
Ja.
Men jag tror att det finns... En tanke att man ska känna sig piggare. Eller liksom att man kan känna sig, men jag har ångest när jag går till jobbet. Det är också normalt. Det är många som har ångest när jag går till jobbet.
Jag tror också
men
att
sen
det är
så finns det ju liksom en grad av det här. Och när blir det för mycket? Och när behöver man själv göra olika anpassningar för att liksom hantera sitt liv och så att man återhämtar sig efter en arbetsdag.
Men gud, jag måste bara fråga er en sak då. Som att jag bara intervjuar er. Men jag bara tycker det är
har vi läkare här? Ja, passar vi på.
Jag men som är så hypokondrisk med mig. Jag ska faktiskt inte fråga om mig. Men jag tänker så här, är inte det väldigt svårt för er, alltså som läkare, att avgöra det? Att så här, någon kommer in och bara, jag har ångest när jag går till mitt jobb. Alltså det måste ju vara så svårt. Att bara så här, ja, fast du har det på ett normalt sätt. Är det så här, okej, det här är inte alls bra. Alltså det här är liksom sjukdomstid. Alltså så här.
Alltså vår roll är ju mycket att utbilda våra patienter i normala fysiologiska, alltså friska reaktioner som våran kropp har som ett evolutionärt medärvt sätt att överleva. Alltså det här stress fight or flight systemet. Det är ju någonting som vi skulle inte överleva en dag utan det. Men vi har ju också
springa in i elden.
Exakt, men vi har blivit vi har blivit dåliga på att se vad en frisk reaktion på en situation som i sig inte är en bra situation för mig att befinna mig i för lång tid. Ja, men alla de här stressreaktionerna som man får, att man känner att man får hjärtklappning, man blir torr i munnen, det sticker i fingrarna, man tappar känslan i fingertopparna, man får tunnelseende, man kan inte tänka en tanke klart, man tappar tråden. Ja, men ni vet allt det här som i slutändan kan bli en panikångestattack liksom. Allt det där är ju i sig en normal reaktion på en stressor liksom. Och då är det ju många människor som tänker att oj, jag har blivit sjuk, jag har blivit psykiskt sjuk, eller jag har blivit utbränd och det är något fel på mig. När man istället ser att men det är saker runt omkring mig som inte är bra för mig. Och jag måste ta mig bort ifrån. Eller jag måste ändra saker i mitt liv för att jag ska kunna må bra igen. Mm. Och istället så ser man på sig själv att det är något fel på mig. Jag är psykiskt sjuk. Jag har ångest. Och liksom, mm. Men man glömmer bort att tänka så här. Ja, men det där är också normala reaktioner som min kropp ska ha i den här givna situationen. Liksom.
Mm. Ja, precis. Och lite som du pratade om sådär. Man kan till exempel känna så här på sitt arbete och känna ett typiskt exempel som nu när jag jobbar på vårdcentral mm. är att man då kommer till läkaren och känner så här, jag mår så här kast på arbetet, jag får panik, jag är helt slut när jag kommer hem och så vidare och så vidare mm. och sen så tänker man så här att jag mår så dåligt så att jag behöver bli sjukskriven från det här
mm.
och det är ju såklart en glidande skala och ibland är det ja. Absolut så, men ganska ofta är det också så här att man behöver sätta lite krav mm. som du pratar om, att så här, ja, men det kanske inte kan få vara så här på en arbetsplats. Mm. Jag kanske inte ska ha så här många uppgifter på den här tiden.
Nej, exakt.
Det kanske alltså så här, så att liksom problemet blir att man går till sig själv och känner så här, nu är jag sjuk. Fast problemet är egentligen hur min arbetsplats har lagt upp ja. Arbetssituationen.
Exakt. Mm. Mm.
Och då behöver man sätta krav där istället. Liksom.
Ja.
Men då kanske man behöver stöttning i att kunna göra det.
Mm. Precis.
Mm. Så att, det är verkligen det är svårt. Mm. Det är jättesvårt. Mm. Och ja, man behöver jättestort. Resurser för att kunna få tid att reda
precis.
Ut det.
Ja.
Ja. Oj. Ja, men det är en jättestor fråga och hur man ska göra och sådär. Men sättet som sjukvården har på något sätt fått till uppgift att lösa människors psykiska ohälsa. Men de verktygen som vården har att tillgå blir ofta inte en bra lösning, utan det blir mm. en bov i dramat. Till exempel psykofarmaka, mm. lykopiller kan vara bra, men ibland så kan det vara bättre att gå till botten med vad det är som är problemet.
Ja.
Mm. Och likadant för sjukskrivning kan vara ett bra sätt, men det kan också vara så att man plockas ifrån ett sammanhang där man får ångest. Om man jämför väldigt enkelt exempel att man har spindelfobi, mm. då kan en sjukskrivning vara så att man plockar bort spindeln men fobin finns kvar.
Mm.
Då kan det vara så att man behöver egentligen se okej, men varför mår jag så här och vad behöver jag förändra för att fungera i min vardag? Istället för att försvinna helt och sen ska man tillbaka dit. Ingenting har ändrats egentligen. Så mår man dåligt igen. Och det är ju exakt. Jättemånga, framförallt kvinnor som är i långa sjukskrivningar. Och det blir liksom inte bra.
Mm.
Det är så himla stort problem och det finns ju ingen så här enkel lösning, men ja, jag vet
mm.
inte.
Mm. Mm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men ni som har så sjukt många kontakter med unga, vuxna, mm. alla där ute, era mm. gäster eller lyssnare, ni själva. Vad är er syn på vilken hjälp sjukvården kan erbjuda och liksom hur kontakten med sjukvården kan se ut och vad kan bli bättre och hur ser det ut liksom? Förstår ni den här flummiga frågan?
Ja, men jag kanske blir arga här, men av det vi har hört är det ju inte så bra. Det är klart att vi hör många med som liksom går till sin vårdcentral och får jättebra hjälp liksom. Men det är ju många med som, alltså vi pratade ju med väldigt många föräldrar senast för typ några månader sedan när vi var och föreläste, så kom det fram en mamma efteråt och sa: ja, jag vet inte riktigt vad jag ska göra, för min 15-åring hemma mår skit, och när vi går till vårdcentralen så säger de bara att hon kan inte få någon terapi innan hon börjar med antidepressiva. Mm-hmm. Och mamman vill inte ge antidepressiva till sin dotter innan dottern började prata med någon. Ja. Ja, och vi var så här, men gud, vi vet inte vad vi ska svara på det, för vi tycker bara att det är helt sjukt. Mm.
Det är ju känt att psykiatrin, och inte minst barn- och ungdomspsykiatrin, är ju ordentligt underprioriterad rent ekonomiskt, alltså ur politisk liksom, synpunkt.
Och köerna är liksom
köerna bara växer och växer. Det är ju ett jätteproblem. Mm. Det vi upplever väldigt ofta är att personer vet inte vart de ska vända sig. Man vet inte, så här, okej, om man är man ung, går i skolan, aha, är det elevhälsan, är det ungdomsmottagningen? Alltså man har ingen aning. Man vet, för ungdomsmottagningen vet man nästan aldrig att de ens erbjuder någonting annat än p-piller och kondomer. Är man äldre, alltså vi brukar få frågan så här, men var ska jag vända mig? Vårdcentralen, det är sådär att folk vet att man kan vända sig till sin vårdcentral om man har ångest liksom. Jag skulle säga att den kännedomen är fortfarande ganska låg.
Jag tror bara att det är viktigt också att så här, alltså om jag tänker på de som har hört av sig till oss och gått till sin vårdcentral och som inte har så bra erfarenhet av det, då är ju den dåliga erfarenheten att de kommer dit kanske med ett sånt problem som ni båda har varit inne och nosat på, där alltså det där problemet inte ligger hos individen utan egentligen någon annanstans, men att då har de liksom blivit lite så här, ja men det känns lite hånfullt, alltså att läkaren då typ såhär bara, ja men vad gör du här ens, du är inte sjuk typ. Och då kan det vara en person som kanske har väntat i flera månader och äntligen tagit styrkan och modet till sig att såhär, okej, nu ska jag söka hjälp, och så blir man liksom inte tagen på allvar. Och då är det många som liksom säger att jag vet inte om jag ska våga söka hjälp igen, för att jag orkar liksom inte få ett sånt hånfullt skratt en gång till.
Och sen tänker jag med att så här, alltså vårdkedjan, när man byter vårdkontakter och när man ska slussas vidare och sådär, att det funkar inte i något led nästan. Alltså så här, det många upplever är att de har extremt många vårdkontakter, men att så här, det finns ingen samverkan, och det är de som på något sätt ska hålla ihop allt här, och det är ju liksom rent politiskt, alltså att det spretar på det sättet. Jag förstår hur man som individ blir så trött och inte litar på vården, eller känner att man blir tagen på allvar eller att man får rätt hjälp.
Men vi har faktiskt liksom kommit på en fråga, den kan jag passa på, men ni kanske vet eller vet inte alls, men när vi gjorde den här kampanjen hashtag mellan stolarna, där vi samlade in berättelser från våra lyssnare, från personer då som hade hamnat mellan stolarna just i liksom hela vårdkarusellen, och då var det extremt många som upplevde när de kollade i sina egna journaler att det var väldigt mycket där som saknades. Alltså här, när jag hade tagit den där överdosen, det syns inte. När jag åkte in till psykakuten och hade självmordstankar, det syns inte. Och då när de liksom ska göra typ en uppföljning på allting de har gjort, och bara, men ni ser ju många gånger jag har sökt hjälp utan att få den. Då syns ju inte de gångerna ens, för att det finns inte med i journalerna.
Det är ju, så kan det säkert vara, det är ju sjukt dåligt liksom.
Men beror det bara på att
så ska det ju inte vara. Alla vårdkontakter ska dokumenteras.
Då kan vi säga det. Alla vårdkontakter ska.
Men i alla fall, om man har träffat en sjuksköterska eller en läkare, så ska det ju stå någonstans.
Men var det att ett helt vårdtillfälle inte har dokumenterat, eller var det ett vårdtillfälle att information från det vårdtillfället?
Det kan vara både och.
Men det var ju vissa som hade, vi har haft kontakt med en tjej specifikt i liksom den här kampanjen mellan stolarna, som har varit sjuk väldigt länge och sökt väldigt mycket hjälp. Och hon hade varit alltså på en på ett sjukhus eller en klinik eller sådär, där hade hon gått i behandling i, jag tror det var ett halvår, och sen var hon, flyttade hon från Göteborg, den här kliniken låg, bodde i Stockholm ett och ett halvt år, kom tillbaka och bara, jag behöver hjälp här igen. Då kunde inte de ens se att hon hade varit patient hos dem.
Det låter väldigt konstigt. Mm. Men däremot så kan det ju vara så att om man har suttit och haft ett långt samtal till exempel, att vissa saker inte blir dokumenterade av det samtalet. Ja. För så det är ju lite mer den, dels liksom tidsmässigt och att det blir oöverskådligt om man ska liksom dokumentera exakt allting man har sagt. Mm. Så då kan man ibland känna, som patient kan jag tänka mig att men det där tyckte jag var viktigt, men det har de inte ens sagt någonting om. Liksom. Så. Mm. Men däremot så ska det ju, man ska ju alltid finnas med i systemet.
Mm. Ja, precis. Mm. Ja. Mm. Vi börjar ställa frågor till
men det är bra för oss att veta.
När jag har jobbat på akuten, då har jag faktiskt dokumenterat inför patienten. Vi har haft en så här rullvagn med dator och diktafon. Och så här, man pratar in allting och så skriver sekreteraren ner. Och då har jag liksom inför patienten pratat in allting. För då kan man liksom få en omedelbar så här feedback. Okej, hur var det nu då? Var det tre då om du hade tagit eller hur var det, så får man till allt och så kan de säga nej men det där stämde inte riktigt, så det har varit svinbra för då får de ju riktigt direkt veta vad man ska skriva. Det funkar ju inte i alla sammanhang, men på akuten har det funkat jättebra i alla fall. Så att det är ju patienten som äger sin journal och såklart ska ju patienten liksom, det ska ju vara rätt saker som står där liksom. Det är jätteviktigt.
Och det kan ju vara bra att veta också, att ifall man tycker att någonting har blivit fel i journalen om man läser sin journal, så man kanske inte ska använda det här till absurdum, för då blir det väldigt svårt att jobba. Men om man tycker att det är någon särskild grej som man inte riktigt känner att, men till exempel den här diagnosen verkar ha blivit fel eller så, då kan man ju höra av sig och bara skicka ett meddelande och liksom vänligt säga att det här tror jag har blivit ett missförstånd. Det var så här jag menade. Och då kan man ju ibland ändra det. Men i alla fall, det låter ju som att det finns en frustration kring både kötid och liksom bemötande inom primärvården. Men sen, alltså, det här ämnet är ju så stort. det här går ju allt ifrån vardagsångest, som är kanske lite oro när jag scrollar på Instagram, eller en stress över att få ihop livet, till liksom schizofreni och liksom svåra psykiatriska sjukdomar där man vårdas inneliggande under månaders tid. Så att det är väldigt svårt att liksom täcka in hela spektrat av hur vården fungerar. Men det är ju, det märks ju både i samhället och liksom inom vårdapparaten, tycker jag, att det finns ett en önskan om mer tid och mer resurser och bättre stöd.
Men är det många som söker hjälp för just såna här saker som liksom är typ den här oron liksom, ja men lite så här Instagram-oro. Alltså är det många som söker hjälp för det?
Nej, men kanske inte liksom, det blir ju lite, inte för den typen av oro tycker inte jag att man, att patienter söker, men där också det här som vi mer beskrev, när man känner att jag mår inte bra. Och det är ett stort problem. Men där det kanske inte alltid är en sjukdom.
Nej, exakt.
Det möter man ju ganska ofta.
Men däremot så känner man ju sig riktigt sjuk. För att det är ju starka reaktioner som kroppen har. Liksom. Ja. Nu har inte jag haft någon panikångestattack. Men jag kan ju bara tänka mig hur fruktansvärt det måste vara. Det är väl, jag har ju fött barn i alla fall. Och det var ju typ nära döden upplevelse. Liksom. Så att alltså det minus smärtan är väl typ en panikångest. Tänker jag liksom. Att man tror att man ska dö. Liksom.
Ja, verkligen. Man är helt övertygad.
Men sen tror jag att vården, eller min förhoppning är, det finns ju i alla fall liksom nu en agenda för att man ska utvidga primärvården.
Precis.
Och både min och Idas förhoppning är väl att man ska kunna stötta och hjälpa till på en annan nivå när det gäller den här ohälsan. Och det behöver ju inte alltid vara kanske varken läkemedel eller långa liksom, kontakter med psykolog eller sådär, utan mer en generell, enklare stöttning. På vårdcentralen vi jobbar så har man en ganska tydlig sån profil med liksom interagera. Det, liksom, psyket är också kroppsligt, men kropp och knopp liksom.
Ja, precis.
Och att man kan få komma och träffa en psykolog på ett väldigt lättillgängligt sätt. En eller två gånger. Och det har haft jättebra effekt hos oss. Så att man liksom kan få den här snabba, enkla stöttningen.
Precis. Men något som var intressant som jag tänkte på med var att för en månad sedan så kom det ju en ny rapport där det visade att 90-talisterna är överrepresenterade på landets psykakuter. Och när man gick tillbaka så såg man att så här, 70-talisterna, 80-talisterna, de sökte på ett annat sätt för så här, som vi var inne på, schizofreni, bipolär sjukdom, alltså de här lite tyngre psykiatriska diagnoserna och sjukdomarna, medan man, alltså vi 90-talister, vi säger men så här, när 90-talisterna nu söker sig till psykakuterna i så stor utsträckning, så handlar det just om så här oro, ångest av att så här, jag duger inte, jag räcker inte till. Jag kan inte hantera de här starka ångestkänslorna som kommer.
Det är som att det är ett inre kaos liksom.
Precis.
Ja. Men ni har ju träffat flera av Sveriges liksom makthavare. Vad säger ni till dem? Vad har ni sett för saker som behöver liksom ändras på i, när vi pratar om den psykiska ohälsan? Och hur vården till exempel, både vården, skolan, alla arenor där man kan göra saker. Vad har ni sett för bra grejer som behöver ändras på sig?
Alltså, vi gjorde ju en annan kampanj inför valet som hette Vara min kurator. För vi upptäckte ju att enligt skollagen så ska ju varje elev som går i skolan ha tillgång till kurator. Men ordet tillgång är upp till varje liksom skola och kommun att bedöma.
Det är lite relativt.
Ja, precis. Ja. Och det märkte vi också, att det är väldigt många elever som inte har tillgång till kurator, för att kuratorn är där, om man, så här, man brukar skämta, en gång varannan månad när liksom som månen är full och
Nej, men problemet är väl också, alltså det har ju visat sig att vissa kuratorer har ansvar för 3000 elever eller ibland fler. Då är det ju såklart att den, och så här, i en tid där den psykiska ohälsan bland unga ständigt ökar, kuratorer beskriver att så här, men det enda de kan göra är att släcka bränder. Det förebyggande arbetet försvinner redan där. Så ser vi då ett problem med att så här, okej, man kan inte göra något förebyggande arbete. Detta innebär att om det kommer någon och mår och börjar tänka så här, nej men gud, jag känner inte att jag har kontroll över maten, alltså jag har inte en sund relation till mat, får inte den personen kanske träffa kuratorn, utan det går 4 månader till, då kan ju det här ha utvecklats till en ätstörning. Och då helt plötsligt behöver barn- och ungdomspsykiatrin komma in direkt. Jaha, köerna är alldeles för långa till barn- och ungdomspsykiatrin. Vad gör vi nu liksom? Och det har vi väl sagt att så här, det måste, alltså det måste tillsättas enorma summor pengar, kommer det ju handla om såklart, för att det här ska fungera. Också en otroligt mycket bättre samverkan, ungdomsmottagning och elevhälsa. Jag tror att de kan underlätta extremt mycket för varandra. Men då måste ju liksom unga och föräldrar veta att ungdomsmottagningen, där finns kuratorer, du kan prata om ditt psykiska mående även där. Något annat som vi har tryckt på väldigt mycket till just alltså politiker är vikten av att ha hälsosamtal. Idag har vi ju något som kallas för hälsosamtal i skolorna, vilket innebär att man väger, man mäter, man kollar ryggen, minns jag väldigt tydligt. Jag minns verkligen det. Men att man också ska ha liksom det för den psykiska hälsan. Att redan kunna fånga upp när någon går i sjuan. Det vore ju otroligt.
Men också att liksom så här, psykisk hälsa ska vara en del av liksom skolutbildningen. Alltså man säger ju idrott och hälsa heter det ju, men man pratar ju bara om den fysiska hälsan och typ kostcirkeln liksom.
Exakt.
För jag tror det hade underlättat väldigt mycket av just den här liksom rädsla man får när man känner det här inre kaoset, att det, då är vi inne, då är vi tillbaka liksom nästan på ruta ett, att så här, det är normalt, det här behöver inte vara farligt, det är jag är inte sjuk bara för att jag känner det här inre kaoset, alla kan känna så här liksom. Det hade ju underlättat också, alltså så här, jag tycker verkligen att man ska söka hjälp om man känner att det är det man behöver, men det kanske också finns väldigt många som liksom inte söker hjälp i onödan, men som blir rädda i onödan för att de inte vet att liksom så här, det här är en del av livet. Bara för att jag inte är lycklig nu, så har jag inte ett liksom miserabelt liv där jag måste söka hjälp.
Vad har ni fått för gehör från politiker?
Ja, men det är ju så svårt när man sitter med politiker, för de tycker ju att det man säger är jättebra. Och vi satt ju speciellt inför valet också. Vi bjöd in alla partiledarna förutom Jimmy Åkesson, och Ulf Kristersson, Jonas Sjöstedt och Gustav Fridolin var de som tackade ja. Så de träffade vi. Och alla liksom, även fast den ena är liksom på vänsterkanten och den andra mer åt höger, så alltså deras vision är ju exakt samma.
Ja.
De kanske har lite olika sätt att ta sig dit, men i alla fall de här sakerna vi tog upp med dem, för dem var det så här, ja gud, det här måste göras. Men man kan ju känna sig, ja, det måste göras, och det är ju lätt att sitta och säga när man då är gäst i Ångestpodden. Men frågan är vad som görs.
Problemet handlar väl också om att så här, redan för typ, ja, nu till sommaren blev det väl 3 år sedan, eller om det är 2 år sedan, så var vi i Almedalen och var med i ett seminarium som Karolinska institutet höll i. Och då var det en forskare där som pratade just om så här självmordsstatistik och hur mycket det ökar främst bland unga. Och hon sa just det att så här, oavsett vilka insatser, hur stora de än är, om vi sätter in dem imorgon kommer vi fortfarande se en ökning en bra tid framöver i självmordsstatistiken, just för att det redan har gått så långt. Och hon menade ju då att så här, det är tyvärr lite anledningen till varför ingen politiker riktigt så här, bestämmer sig för att ta tag i den här frågan. För att det politikerna gör, mycket handlar om strategier också. Man vill se snabba resultat som man kan presentera inför nästa valrörelse. Det här har vi lagt och det här har gjorts, alltså den här skillnaden har gjorts. Och man då kommer att säga att vi la sig så många miljarder. Och så då kan liksom det andra blocket säga fast självmordsstatistiken ökar ju fortfarande. Då var det utkastade pengar typ.
Man skulle ju gå enas alla partier och liksom hitta på en gemensam lösning framåt liksom.
Precis. Och vi har pratat med andra forskare med som säger just att så här, varenda självmord är ett misslyckande från samhället. Och det är lite så jag tycker att man måste se det liksom, i ren respekt mot alla drabbade. Att så här, det är inget val någon gör för att så här, man ger upp typ, eller inte orkar ta tag i sina problem. Utan det är ju samhället faktiskt som inte har lyckats fånga upp de här människorna som mår så dåligt så att de inte ser någon annan utväg.
Men jag går på en sista sak men som vi måste säga, som vi också har velat verkligen så här, trycka på till politikerna. Det är just att man inom vården behöver samordnare. För det kan inte vara varken patientens eller varje enskild läkare, kurator, psykologs uppgift att samordna vårdkontakterna. Det måste vara någon som gör det. Om du är sjuk, alltså det är så här, man orkar ju knappt ta sig till vården om man redan är så här rädd för att inte få hjälp. Att sen då hålla reda på, ja, men jag träffade den där och sen har jag en kurator där och sen träffar jag min kurator i elevhälsan. Det måste vara någon som samordnar de här vårdkontakterna. Och jag hoppas verkligen att vi kan se det inom de närmaste åren, för jag tror att det hade kunnat göra sån skillnad för patienten rent stressmässigt, men också för varje liksom, allt ifrån, ja, men som ni läkare till psykologer på BUP, för att säga, oj gud, vem har den här patienten träffat nu innan och vad är den i vårdkarusellen liksom. Det tror vi på också.
Ja, men kontinuitet är ju någonting som är viktigt inom vården, inom alla typer av sjukdomar. Men just när det gäller psykiska sjukdomar så blir det på något sätt extra viktigt, för att man ska berätta så mycket av sin livshistoria att måla upp bilden av sig själv. Och ja, men det är ju bara ett exempel, om man går till vårdcentralen för att man är deprimerad och träffar 3 olika läkare. Då måste man berätta liksom hela sin livshistoria 3 gånger. Det är väldigt slitigt och liksom den tredje gången kanske man inte riktigt orkar förmedla hela bilden. Och det är också väldigt svårt som läkare att liksom förstå så här, har du blivit lite sämre eller lite bättre sen du träffade någon förra gången? Vad exakt är effekten av den här antidepressiva behandlingen? Behöver vi gå in med någonting mer eller kan vi backa nu? Det är jättesvårt om man bara träffar patienten en gång. Medan ringer man så här, ja, om man har träffats ett par gånger och sen så, då kan man ju ringa efter 4 veckor och bara, tjena, hur är det? Vad har hänt sen sist?
Exakt.
Den relationen är ju någonting helt annat. Och gör det, alltså det är i mina ögon otroligt mycket mer effektivt, både liksom tidsmässigt, läkarmässigt liksom för patienten och dess mående, och kostnadsmässigt såklart, att det liksom blir en kontakt som är kontinuerlig och mycket mer effektiv.
Men vad skulle ni säga då är de liksom största hindren ni har för att liksom utföra ert arbete på bästa sätt när det kommer till patienter som mår psykiskt dåligt?
Alltså, vi har varit under AT-utbildningen, vilket är 21 månader. Då är man 3 månader inom psykiatrin. Och det jag upplevde var ju att det var alldeles för få psykiatriker på plats för att handleda oss. Vi hade en dag i veckan, typ en timme, där alla vi, typ 5 AT-läkare, fick ställa alla våra frågor baserat på alla patienter vi hade träffat under hela veckan, vilket var typ så här, kanske 6 patienter om dagen. Och då fick man liksom välja ut det absolut viktigaste liksom. Så att alla satt där med en lång lista på frågor. Och då var det liksom ändå personer som är inom psykiatrin. Vilket är liksom, men det är just de här diagnoserna som bipolär sjukdom, schizofreni, djupa depressioner, svåra ångesttillstånd. Så det var så svåra patienter. Och man har ju till viss del haft i sin utbildning. Men man kände att man hade ändå inte den kompetensen som behövdes. Och som de här patienterna förtjänade.
Nej.
Och det hade gått bra om man hade haft liksom betydligt mer handledning, men det var ju liksom inte tillfälle att få det. Nej. Så där känner man sig så otillräcklig liksom.
Mm.
Så att det skulle ju behövas så mycket flera psykiatriker. Och ja, men det här med att släcka bränder, så kände man ju lite då när man jobbade inom psykiatrin. Så här. Och att vi var där 3 månader och patienterna kanske kom en gång i halvåret. Ja, men ganska många av dem. Och så varje gång de kom så var det en ny AT-läkare liksom. Ja, jag vet inte vad du tycker, Ann-Katrin.
Ja, men absolut, jag håller med. Och mycket liksom, ska man träffa en ny patient som är allvarligt sjuk, så behöver man mycket tid.
Mm.
Så att liksom, nyckeln är ju tid eller kontinuitet på något sätt.
Mm.
Och sen så att det ska finnas vårdplatser har Ida och jag pratat om många gånger. Mm. Men att det är ju en sköterskebrist och en vårdkris på många sätt. Och så fort som platser stänger ner, då får man flytta sin ribba för hur sjuk man måste vara för att få inneliggande vård. Vilket gör att liksom det blir mer och mer tungrot, och väldigt sjuka patienter behöver vårdas hemma, eller man behöver hitta andra lösningar. Och det är väldigt problematiskt. Väldigt
triggande. Det har ju vi förstått, speciellt om man tycker på ätstörningar.
Mm.
Att väldigt många som söker hjälp för det får ändå den här, fast det funkar ju fortfarande. Alltså du kan ju fortfarande gå till jobbet, och då kan det vara en person som har varit sjuk så länge och mår så, så dåligt och inte kan äta normalt liksom. Mm. Men bara för att personen typ fortfarande står på benen och inte behöver dropp, då kan man inte få en plats, och det blir ju extremt triggande för den här. Man bara, okej, jag kan bli ännu sjukare.
Mm. Mm.
Okay.
Ja, men när man har en vård där man bara kan ta hand om de som är absolut svårast sjuka, då krävs det ju, för att kvalificera sig själv att få hjälp, så måste man dit ner. Och det har jag sett även liksom bland anhöriga, så att det ska behöva gå så långt innan man kan få hjälp. Och det är så fruktansvärt tragiskt, inte minst när det handlar om ungdomar som har ett helt liv framför sig. Och om man börjar må dåligt i unga år, så har man ju en ganska dyster bild framför sig. Det är ju mycket större risk att man kommer ha ett liv med mycket svår psykisk sjukdom om det börjar så tidigt liksom.
Nej, men jag tänker bara när vi har det här samtalet, att så här, för jag vet att när vi har träffat politiker och de ibland sagt så här, fast man måste specificera, vad är egentligen skolans uppgift? Ja, men jag tycker väl ändå att elevhälsan som det kallas i skolan, de har en jätteviktig uppgift. Alltså skolan är ju som ungas jobb. Alltså man spenderar så mycket tid i skolan.
Ja, man ska ju på något sätt bli förberedd på just livet. Och då är väl liksom ångest och liksom välmående, det är ju den största delen av hela livet ju.
Det är så här, såklart hela föräldrabiten och allt sånt där, det är jätteviktigt, men vi måste ju i ett så här modernt land kunna ha en elevhälsa som har tid att jobba förebyggande. För att det inte ska brista i kommande led. Alltså det kan inte brista redan där.
Ja, men jag tror absolut också på det förebyggande arbetet som man kan göra, antingen i skolan eller på vårdcentral till viss del. Men även liksom, det känns som att det här som vi har berört ganska mycket nu, det här vad är friskt och vad är sjukt, hur dåligt kan man må och fortfarande vara helt normal. Och man är inte lycklig jämt, man har perioder när man mår dåligt och man har perioder när man är gladare. Att en större förståelse för det tror jag skulle underlätta väldigt mycket. Och sen så är det ju också, om det finns en trygghet i att man kan få vård när man verkligen mår dåligt, då behöver man heller inte söka liksom tidigare. För att man inte riktigt vet ifall man kommer få hjälp sen. Jag tror att det skulle ge en större trygghet överallt. Och som du säger, man hade liksom idrott och hälsa och hemkunskap. Och då skulle det vara, jag tror det är jätteviktigt att få liksom information om hur man gör för att liksom ta hand om sig själv, vad som är ett normalt mående och vad som inte är ett normalt mående.
Ja, men lite mer livskunskap kanske.
Men det finns många nya utmaningar som kanske inte fanns för 15 år sedan.
Ja, verkligen.
Ska vi runda av lite eller? Vi behöver inte köra lagen i kaklet. Liksom. Klockan är typ 10:50. Tusen tack för att ni kom, Ida och Sofie. Vi är tack. Jätteglada.
Ja, men tack. Vi fick ju ställa lika mycket frågor som er.
Ja, precis.
Jag har lärt mig massor här.
Ja, jag med.
Nej, men vi är jätteglada och vi är jättestolta. Och vi kan rekommendera den här boken till alla som lyssnar. Mm. Vi borde vara lyckliga. Mm. Av Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg. Ångestpodden.
Ja. Yes.
Tack så mycket.
Yes,
tack så jättemycket. Åh. Gud vad intressant.
Vågar jag röra den här?
Och prata med, alltså sen när ni liksom är ju proffs.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.